Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Året var 2011. Då blev Johan Gustafsson kidnappad av terroristorganisationen Al-Qaida. Och det tog hela 2039 dagar innan han släpptes. Under en resa genom Afrika kidnappades Johan i Timbuktu, den legendariska utposten mot Sahara. Han och två medfångar förs genom ett oändligt ökenlandskap till ett universum där liv och död kretsar kring religionen och ett heligt krig. Det här var ett väldigt speciellt avsnitt att göra, där jag själv har sett deras propagandafilmer där Al-Qaida satt skräck i en hel värld om brutalt avrättat fångar. Nu lyssnar vi in avsnittet med Johan Gustafsson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Johan Gustafsson.
Tack så mycket.
Jättespännande att ha dig med. Jag har sett fram emot den här intervjun ett tag, och jag vet att lyssnarna också har gjort det, med tanke på att det typ har blivit rekord på frågor. Jag har bara satt och bläddrat igenom alla frågorna som kommit in, och det är hundratals, hur många som helst. Så många undrar ganska mycket. Så kul att ha dig här. Och var ska vi börja? Vi börjar med, du har varit hemma nu i 3,5 år från ditt fångenskap hos våra kära vänner Al-Qaida.
Precis.
Du satt i 5 år och 7 månader. Hur har åren nu efteråt varit?
Hur det har varit. Det har ju varit Det är lite så här, man måste nypa sig själv i armen ibland. Liksom. Det är ju ändå så att jag kom tillbaka på något vis och började ta för givet liksom, mitt liv och så här. Men det var ett tag var det liksom, nästan som jag hade... Jag trodde inte jag skulle komma tillbaka. Så att det har ju varit helt fantastiskt faktiskt. Bara en sån sak liksom att när jag var där så det var ju liksom ingen som brydde sig om mig. Ingen som brydde sig liksom. Hade jag dött där så hade ju liksom ingen hade brytt sig. Och det är liksom en väldigt, då känner man sig väldigt ensam. Och få komma hem liksom och ha människor runt omkring sig som faktiskt bryr sig om en är stort. Och ja, det är helt otroligt liksom att jag har landat så här på fötterna och människorna som, min familj då, alla var ju där. Jag var jätteorolig för att det skulle ha hänt någonting. Liksom, det första telefonsamtalet hem, det var ju lika stor bävan som lycka liksom. För att, tänk om det hade hänt något. Min mamma hade gått bort eller min syster eller liksom något sånt där. Ett halvt decennium hände ju liksom ändå en del. Men det är bara glada nyheter liksom. Nya syskonbarn och Gwen var ju där också, min sambo. Ja, fantastiskt.
Och nu har ju du och Gwen också en liten nybliven knotting hemma.
Japp. Så det sista tiden har väl varit ägnat ganska mycket åt det då.
Blöjbytning.
Exakt.
Men nu också, är det en hon eller han?
Det är en han,
en liten hane.
En liten Gottfrid.
En Gottfrid, ja. Då har jag börjat, det var 4 månader. Mm. Då har han börjat le och så.
Exakt. Ja. Så det är nästan svårt att slita sig när man åker hemifrån.
Ja, det är så mycket kärlek det där, va?
Ja, helt otroligt.
Vi måste gå tillbaka nu så här. Vad var det som hände? Du bestämde dig för att åka på en äventyrsresa, en motorcykelresa i Afrika.
Ja, så kan man ju se på det. Grejen var att jag hade ju spenderat tid i Asien egentligen, i Kina. Det är där jag träffade Wen. Jag pluggade på Peking universitet. Pluggade kinesiska. Och sen återvände vi till Sverige och så började vi båda två jobba då här i Stockholm. Men jag hade alltid tanken på att liksom bryta upp efter ett tag. Men hon var ju liksom mitt uppe i sin karriär och ville jobba vidare. Och då fick jag frågan av en kollega om jag ville hänga med. Och motorcyklar är liksom hans grej. Och Afrika hade ju liksom inte i tanken. Men då bara tänkte jag lite på det. Och så tänkte jag att det var ju en fantastisk möjlighet. Liksom ett nytt sätt att resa på och en ny kontinent liksom som jag bara hade läst om. Så att jag var ändå nyfiken liksom på att se delar av Afrika då. Och då tackade jag till det liksom. Så att vi åkte iväg. Men jag liksom inte, det var inte äventyr eller faror så här som jag var ute efter, utan jag märkte ganska snart att det här som en roadtrip var inte riktigt min grej. Utan jag hade hellre stannat liksom i någon region. Och min grej är egentligen att stanna på ställen och plugga språk. Och så här. Det är mitt sätt att upptäcka länder på. Jag har gjort det på en massa ställen faktiskt.
Hur många språk kan du?
Jag kan och kan. Liksom, jag har pluggat rätt många språk.
Berätta sen, vilka då?
Jag var utbytesstudent på gymnasiet. Det var liksom öppnade... Jag var skoltrött egentligen. Men så där... Sen tentade jag bort, eller vad ska man säga, skrev bort engelskan på gymnasiet och läste tyska dubbeltimtalar. Och så pluggade jag i Dresden någon sommar. Sen pluggade jag spanska någon sommar också, för jag tänkte egentligen plugga i Mexiko. Men så blev det Singapore istället, för det passade bättre i studierna. Singapore började plugga kinesiska. Och där kände jag att jag inte riktigt lyckades, för i Singapore pratar de väldigt mycket dialekt. Det är lite som att lära sig tyska i Sverige. Liksom. Så att det funkar liksom inte. Jag lärde känna en massa kinesiska utbytesstudenter där. Och då fick jag stipendium och pluggade i Peking istället. Så där stannade jag i 2 år.
Förstår.
Och inget av det hade jag nytta av i ökt. Alltså, det är franska, arabiska och lokala språk. Så det hade ändå lärt mig liksom alla de här språken som var helt fel där.
Ja. Okej, så att du bestämde dig för att åka, ta ditt pick och pack, dra ner till, till Afrika då och åka motorcykel.
Ja, vi skulle åka runt Afrika faktiskt. Ja. Var planen.
Hur länge skulle ni vara borta?
Minst ett halvår var det tanken. Men jag hade det, jag jobbade ju som egen då. Så att mitt uppdrag var ju slut helt enkelt. Så att jag, det var ju upp till mig själv liksom. Jag hade satt undan pengar och så här för att kunna resa ett tag. Och tanken med motorcykel var ju liksom också att den planen kunde ändras. Så att jag hade nog lite funderingar redan där nere i Mali liksom hur... Att det kändes inte så där jättekul att bara hålla på och korsa gränser hela tiden. Söka papper, visum. Liksom det var bara, och på de platserna träffade man bara på jobbiga personer. Så i allmänhet träffade jag ju skitmycket väldigt trevligt folk faktiskt på resan då, i Mali. Och det är fortfarande mitt intryck liksom, från den egentligen relativt korta perioden där jag reste då. Att folk var väldigt genuina och trevliga längs med vägen.
Hur länge hann du resa?
2 månader.
Och vad var det som hände då? Du var på ett hotell?
Jo, så i Bamako, som är huvudstad i Mali då, så beslöt några i det här sällskapet som jag var med där då, att ta sig till Timbuktu. Vilket är en återvändsgränd egentligen. Det är en utpost mot öknen. Sista utposten ut mot Sahara. Och det var liksom inte med på resplanen från början. Och i efterhand får man väl säga så att det är ju därför jag inte kände till liksom. Det fanns en avrådan från att åka dit. Men i min plan så hade jag kollat upp Mali och det var liksom ett av de säkra länderna. För södra Mali och ansågs det som säkert. Men jag hängde på dem då helt enkelt. Det är ganska jobbig väg upp mot Timbuktu, dålig väg och så här. Så det var rätt slitigt. Vi kom upp där på kvällen och sov över på det här hotellet. Gick runt på morgonen efter. Och sen mitt på dagen blir det ju väldigt varmt då. Så att då gick vi tillbaka och jag la mig för att sova lite. Och det var liksom det sista som hände där. Så jag vaknade upp helt enkelt av att det är massa, att det är skrik och tumult liksom. Och då går man ju ganska snabbt upp i liksom stressnivå för att jag tänkte att det var rån eller bråk eller någonting liksom. Det sker ganska många konstiga saker liksom när man reser och sådär. Så att min tanke var liksom, nu ska jag se vad jag kan göra, liksom, se vad som händer. Så jag försökte smyga ut, öppna dörren och skulle gå korridoren ut. Men precis då när jag öppnade dörren där så står ju liksom en man där framför mig då med en Kalashnikov. Och wow. Jag blir överrumplad liksom. Så där liksom börjar det då. Där står tiden stilla ett tag, jag vet inte hur länge vi stod där.
Du kom ut dit med typ t-shirt och shorts och flip-flop.
Ja, exakt. Precis vaknat upp liksom.
Och stod ni och tittade på varandra då eller?
Ja, just som mitt minne är liksom att vi stod där och jag kände att han var så stressad så att jag kände att jag var tvungen att liksom, nu lugnar vi ner oss här liksom.
Och då hade den riktad mot dig?
Ja, absolut. Det var liksom så här att han...
Ah, shit.
Så det var liksom närmast hans stora ögon då. Det är det jag minns. Och sen,
hade han på sig någon sån här ripan. Turban eller någon sån här?
Ja, så han var helt maskerad svart. Så man ser liksom de stora ögonen som stirrar på honom liksom. Och sen där liksom försvinner ju liksom allting runt omkring då. Så att det där ute på gården och allt det här liksom, det är ju han och jag som står där. Och då liksom, det går liksom, vad är det som händer? Liksom, är det rån? Liksom, är det här en säkerhetsvakt? Eller vad är det liksom? Det bara snurrar på. Efter ett tag så leds jag ut då. Någon ropar och så leds jag ut. Och vi går över gården, ut på gatan. Och där då så är ju ett av de mest starka intryck som faktiskt präglar hela den perioden sen, det är ju att den här tyske turisten då, som jag precis pratat med. Jag känner inte honom, utan han kom tillbaka för att han var trött liksom. Han var ganska stor och tyckte det var för varmt, så att hans grupp var fortfarande kvar ute i stan. De reste med en buss liksom. De var ganska många. Men han hade kommit tillbaka själv för att han var trött liksom. Jag orkade inte. Och, så vi hade suttit där och tittat, kollat igenom hans bilder och sånt där. Vi hade sett dem ett par gånger innan. Vi reste samma rutt ner. Och där står han liksom och värjer sig och de slår på honom med flip-flops och så här. Det är liksom inga, det är inte så att det ska skada honom, utan det är ju för att chocka honom, liksom för att få honom att agera. Bälten och flip-flops. Men det är ju fortfarande i ansiktet, så att det är liksom ändå rätt så otrevligt att se.
Varför tror de slog honom?
För att de ville att han skulle hoppa upp på det här flaket. Det är så jag tolkar.
Han ville inte det?
Nej, jag såg ju inte vad som hände innan liksom, men jag har fått höra då från kidnapparna helt enkelt. Det fanns folk som berättade, men det är lite olika historier. Några pratar om att de fick upp honom på flaket och sen, i och med att han är ganska stor och de är ganska taniga liksom, killar, så hoppade han bara ner igen och så pågick det några gånger. Eller så var det att han bara stod och vägrade gå upp helt enkelt på flaket där. Så att jag leds förbi honom. Där står en sån här pickup truck, liksom den typiska Toyota Land Cruiser, som det är liksom det som är en bil i det området. Och där ligger då redan de två andra, Chuck och Steve då, holländaren och sydafrikanen. Och jag läggs upp där, och där slår de upp liksom bakänden på pickuppen där och drar över ett rep där, och sen smäller det liksom. Och de där smällarna liksom, det där liksom etsas verkligen in i mig liksom, att för jag tänker ju direkt, de sköt honom där, och det sätter liksom ramar in hela tiden sen efter. Nu är det liksom en kamp för livet här. Nu gäller det, kosta vad det kosta vill, liksom, att försöka ta sig ut därifrån. Det kändes ju som att man föll ner i ett djupt hål bara. Och man var ju fast.
Men de dödade honom då?
Ingen av oss såg ju det. Det var, för mig var det ingen tvekan liksom. Och för mig var det också så att jag tog hans plats. Det fanns inte mer plats på flaket där. Det var redan trångt som det var. Så det var också en sån här grej. Jag undrade alltid liksom, tänkte på det i flera, under de här åren liksom, vem var han? Liksom vårt öde korsades där. Han gjorde liksom ett last stand. Liksom. Han kanske inte trodde att han skulle klara sig. Eller så blev det att han blev vettskrämd helt enkelt och inte vågade röra på sig. Det jag vet inte. Men med tanke på att han hade astma och var överviktig och så här, så hade det varit väldigt tufft för honom. Och kanske tänkte han så också. Jag vet inte. Men i alla fall så kände jag liksom en viss jag hade respekt för det liksom, att han slogs liksom, han stod emot det. Jag bara gick med liksom. Det är också någonting som jag tänkte väldigt mycket på. Sen blev det frenetiskt liksom. När det började smälla där, sen drog bilarna iväg liksom, och då var det kaos. Då flög man runt där bak. Det var ju ingenting som, det är hårt alltså på ett flak, och jag låg längst bak, så det hoppa liksom, chippa upp så här. Så jag flög upp i nätet.
Hur länge var bilturen?
Alltså vi kom ju fram ungefär 24 timmar senare. Efter ett tag, så jag vet inte hur lång tid, så stannade ju bilen och mötte upp med andra som stod och väntade utanför stan, antar jag. Och där slängde de in lite filtar och så här. Så det gjorde ju saker och ting. Men då var ju också rätt mycket av skadan skedd liksom. När jag kom fram så var jag helt de följande dagarna så kunde jag ju liksom inte röra på mig för att det var så blåslagen. Liksom. Men allt det var ju redan i fångenskapet väldigt, väldigt avlägset minne faktiskt. Så att jag tänkte, om man tänker liksom att det var lite som att vara med om en bilolycka liksom, som bara sker plötsligt. Man skakas om ordentligt. Liksom, så här. Men det var ju liksom ingen tid att ägna sig och grubbla över det. Liksom, utan det var ju bara att gå vidare och vakna upp. Det gjorde ont som fan. Men det var ju liksom, vad hände nu? Nästa steg. Det var ju det som uppfyllde en. Så det var ju bara att lägga det åt sidan och inte tänka på det. Liksom, utan, även ifall...
Ja. Vad var nästa steg? Vad hände? När fick ni reda på att det var Al-Qaida?
Alltså 2011, det här med Al-Qaida och så här, det var för mig liksom någonting i Afghanistan först och främst. Och det var ju 9/11 och det här. Men det var lite så här luddigt liksom, vad var Al-Qaida och så här liksom. Så att när de... Det var ju han holländaren som frågade faktiskt. Det första frågan som när vi stannade på ett av de här stoppen. Då, vi stannade två gånger. Så frågade han. Men det var ju han som sa det först. Han sa Al-Qaida. Och då svarade en av de här männen liksom maskerade. Eller han, ja, en kille som hade glasögonen. Liksom som, och han liksom bara, Al-Qaida. Men frågan är om... För mig var det lite så här, det var ju Jack som sa någonting först. Liksom, var det för att skrämmas liksom, eller för som ett skämt liksom, eller någonting. Så för mig var det frågetecken på det väldigt länge. Sen fattar man ju liksom att de var islamister. Liksom. Det var ju religiöst. Det fattar vi ganska snart. Så att okej, okay, kanske är någonting där ändå. Liksom. Sen fick vi ju se propagandafilmerna och sånt där. Och då okej, okay. Ja, det finns en koppling där liksom. Det är de. Men faktum är att ordet Al-Qaida, det liksom användes inte. De kallade ju inte sig själva det.
Vad kallar de sig själva? Guds barn?
Alltså mujahedin. De som utför jihad.
De som utför jihad.
Så mujahedin. Så att alla de här grupperna, liksom, namn på dem, det spelar ingen roll. Så länge man slåss ju för Gud. Liksom. Det spelar ingen roll vilken namn man sätter på dem.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ovissheten är en vidrig ju.
Ja, exakt.
Alltså, den är också väldigt jobbig att inte veta att nu kanske vi gör någonting, eventuellt så dör vi alla tre och de skulle ändå släppas nästa dag för att Sverige och de här andra länderna har betalat ut lönsumman.
Exakt. Så det går ju inte att göra en sån sak med den ovissheten. Och det var ju omöjligt att få med de andra förstås. Även ifall, alltså det skulle ju krävas att man visste med 100% säkerhet liksom nästa vecka, förresten, nästa vecka ska vi avrätta er liksom. Det är ingen som, de är för smarta för det också. Alltså det, de vet liksom, de var väl organiserade, det märkte vi ju med en gång. Liksom själva kidnappningen var ju som ett, det var ju som en väloljad operation liksom, där det stod bilar och väntade, de tankade på rätt ställen och liksom allting var koordinerat och inövat. Och bara det var ju rätt skrämmande. Att, och sen liksom lugnat liksom, visar ju att de visste vad de gjorde. Att vi var fängslade på nätterna betydde ju någonting. Och att vi var liksom fria på dagarna och kunde röra oss. De hade koll på det liksom. De gjorde precis det som behövdes. Men det också kändes så här liksom att de trodde inte att vi skulle försöka någonting. Alltså de kändes som att de utgick från att vi inte vågade göra någonting. Det kändes nästan som att de skulle kunna vara så fräcka liksom så att friheten skulle bara vara någon kilometer bort egentligen. Det skulle bara räcka med att man försökte så skulle man lyckas. Men de visste liksom att vi kommer aldrig försöka. Och där har vi liksom det här, de tre lammen då. Så lömskt liksom. Som, för så var det om och om igen. När de kom med, de hade köpt liksom lammen någonstans eller får eller getter. Och så kom de, speciellt de här lammen då. När de precis dras av från ganska bryskt från flaket liksom och dumpas av i lägret där. Så är de livrädda. Och så är de sammanbundna då i fötterna. Och liksom, även ifall de kommer med vatten och mat så, här, så är de livrädda och liksom skyggar undan och håller ihop. Och sen efter ett tag då lämnar man vattenskålen där och så närmar de sig lite eftersom de är törstiga och efter liksom transporten och stressen och allting. Och så till slut är det någon som dricker lite och så kommer de allihopa och dricker. Och så kommer det någon så springer de iväg. Så liksom desperat. Men sen efter ett tag, liksom några dagar, så kan någon komma med skålen och hålla i handen. Och de kommer liksom långsamt fram. Och man lossar på repen. Den minsta lossas helt, kanske springer runt och springer iväg lite. Men så märker han liksom att de andra inte kommer med. Och då går han tillbaka liksom, och vågar inte. Och till slut är de helt fria. Och de kommer springande mot liksom, jihadisterna i det här fallet. Då. Som, liksom, som kan klappa dem och liksom, de springer runt. Liksom där. Och det blir som tamdjur. Så. Och sen en efter en så tar de en och skär halsen av. Tills det inga är kvar.
Men hur blir du fritagen då?
Ja, så att efter 5 år och 7 månader så har vi firat ramadan. Det är 6:e ramadan i ordningen. Det börjar bli rutin på det också. För att man vet vad som gäller. Det är tufft, men man klarar det. Och jag har liksom mitt portabla... Det är liksom ett kit som jag har som jag bygger en koja med. Kan jag göra på en timme. Jämfört med att lägga en hel dag. Liksom allting är utstuderat liksom. Små repstumpar som ska knytas ihop och pinnar som egentligen kommer från södra Mali som någon har fraktat upp i öknen. Sådana har jag huggit av i rätt längd och så här. Så det har jag liksom som ett packe, som mitt portabla tält. Så det har gjort ganska bekvämt för mig. Jag lever mitt eget lilla liv där och det är ingen som kommer och gör livet svårt för mig liksom. Folk har lite respekt också för att man har suttit där en massa år. Så att de lämnar den i fred. Liksom. Mosa han klarar sig själv. Liksom där. Kommer en bil körande. Man hör ljudet först på avstånd. Inget konstigt med det. De kommer med nyheter ibland. De kommer med matleveranser. Ibland är det bränsle. Sådana här saker. Det kommer budbärare. Jag känner igen killen som stiger ut där. Har jag känt i 5 år. Khaled. Vi kommer ganska bra överens. Först går han och hälsar med ledaren och sitter med dem. Så kommer han gående då. Det är ju ramadan. Vanligtvis går man ut och hälsar när det kommer någon. Men nu fastar vi så att solen är fortfarande uppe. Så att det är sent på eftermiddagen. Så att man är liksom torr i munnen och väntar på att dricka den här första koppen liksom efter. Så det är fortfarande läge att ligga liksom och vänta på att solen ska gå ner. Men han kommer över till liksom hälsa på mig utanför där och går ut och hälsar på honom. Liksom man dunkar huvudet i varandra så här, liksom nickar mot varandra, lite som fransk hälsning. Liksom. Kör sin långa ramsa, liksom, hur är du, hur mår, hur är hälsan, hur är liksom så här. Och så säger han bara liksom, ja, nu drar vi. Okej, okay, och så liksom, all right, vi flyttar. Så jag börjar liksom packa in i hyddan, packar ihop mina grejer snabbt. Där har jag min grabbag och liksom slänger ner kläderna. Allt är egentligen nedpackat redan, liksom. Det är redo att åka. Och så börjar jag packa ner hyddan då, och så ser jag liksom att det är ingen annan som packar.
Mm.
Och det är konstigt. Det har aldrig hänt innan. Och, och han säger till mig liksom så här, nej, liksom lämna liksom, det där behöver du inte ta med. Och jag insisterar liksom, jo men du fattar, så jag, det har tagit ett år för mig att få ihop det här liksom. Det här släpper jag inte liksom. Nej. Låt mig ta med det här. Det går fort liksom.
Ja.
Liksom 5 minuter. Och bara nej, nu går vi. Och då är det liksom, då är det ingenting att göra. Så jag tar mina grejer liksom, ändå vattendunk, grabbag liksom, och säck med kläder och så här, upp på tomma flak så, och sen sätter jag mig i bilen och så kör vi iväg. Och Steve är inte där. Så på 5 år, 7 månader så separeras vi ju. Inte för att vi pratar med varandra, men vilket är en annan historia, men kör vi iväg, vi åker länge, byter bil och lite bemanning och sånt där. Och till slut så sitter jag med han, den här glasögonbeklädda mannen som svarade Al-Qaida för 5 år, 7 månader sedan. Och han säger liksom att Mose, vi ska släppa det.
Wow.
Det är lite märkligt, liksom samma person som var den första som pratade med oss till den sista. Sen lämnas jag över till en annan grupp. Så vi kör ytterligare långt. Och så blir det som en sån, som man tänker sig, så här Mexican standoff liksom. Kommer fram, vi närmar oss långsamt, massa bilar. Vi kommer med 3 bilar, men de sprider ut sig liksom. Tar positioner. Sen närmar vi oss ensam. Står massa folk där. Vi kör ända fram till dem. Och när jag kliver ur där liksom, så hör jag liksom någon som säger liksom, Johan. Och det är ju på klingande ren svenska liksom. Det är så främmande där i den miljön jag är i. Det går liksom inte att fejka. Jag vet att de hade såna här kodord. Så frågor för att verifiera och sånt. Men det är ju bara löjligt liksom där. Det är svenskar som står där. Och det finns ju bara jag där. Den enda västerlänningen, som vitingen där. Så att det är liksom inget. Och de har ju känt min familj. De har ju jobbat med mitt fall och i massa år. Så de känner ju så väl till vem jag är. Jag vet ju inte vilka de är förstås. Men de är ju, känner ju alla i min familj och har träffat dem massa gånger. Och det har hållits otaliga möten, förstår jag, liksom, om mitt fall på högsta ort. Och det är då, det är egentligen först där jag börjar inse liksom, hur, för jag har ju suttit i min lilla hydda liksom, och tänkt att världen är i brand liksom, det är krig överallt. Ingen bryr sig. Det är jag får tag i det här själv. Ingen bryr sig liksom. Det är ingenting att lägga resurser på. Det är lönlöst. Det går inte att hitta oss där ute. Det går inte att göra något. Och så kommer man hem och liksom Arlanda och allt står hej liksom. Man liksom känner sig väldigt liten. Men det är en sån lättnad bara. Att bara prata med folk. Kunna kommunicera fritt. Säga vad man vill. Jag pratar nog konstant liksom, från det ögonblicket tills jag träffa min familj och då prata med dem. Prata, säga saker. Det är bara liksom Och det här med att jag hade ju förstås en lista på vad jag skulle göra när jag kom hem. Men det funkar liksom inte så. Jag trodde jag skulle släppas vid någon vägspärr kanske. Gå 5 kilometer och så kommer du till någon vägspärr. Där ska jag försöka förklara på franska att jag överlämnar mig och att jag är svensk och att jag är kidnappad. Och sen att jag vill kontakta ambassaden och så vill jag låna pengar från ambassaden för att kunna flyga hem och sånt där. Det är liksom, det blir ju inte alls så. Utan,
men hur kom det sig att du blev fri då?
Jag vet ju inte. Det är ingen som informerar mig om det.
Alltså jag läste på Expressen att det var en lösesumma på 40 miljoner.
Ja, det tror inte jag de har bekräftade uppgifter på.
Nej. Fast det är ju garanterat att Sveriges stat har betalat någonting för att du ska kunna ens bli fri. För varför skulle de ens släppa dig för?
Exakt. Alltså, jag tror ju inte att de släppte mig för...
För att vara snälla?
För att vara snälla, nej. Eller för att de var trötta på mig. Mer vet inte jag. Vi kan ju spekulera. Jag tror att de har fått den uppgiften från att det läckte att sydafrikansk press, Steve släpptes då 1 månad efter mig. De har ju uppgifter på lösensumma som publiceras. Så jag tror inte det har kommit något från Sverige faktiskt. Jag tror att det är den du tänker på.
Nej, jag förstår. Nej, men jag vet inte hur de fick ta det. Men då i alla fall, från min... Men sen förstår jag hela din situation också. Och du har säkert en del saker kring det, sekretess och det några andra skrivet. Så att, men för min lekmanna så är det då antagligen att Sverige har då med de här länderna kanske gått ihop och sen så har de betalat den här summan eller gjort någonting som gör att ni blev fria i alla fall.
Jag säger inte emot det.
Ja, det är ett dyrt CSN-lån. Har du det på dem nu?
Ja, men det är inte bara pengar i så fall. Jag vet alltså inte, jag har inga sådana uppgifter.
Ja, jag förstår.
Och jag tycker ju det är olyckligt och det är ledsamt. Liksom. Och all tid som har lagts. Och ännu mer liksom vad min familj har gått igenom och sånt här. Liksom, det är ju en skuld. Men det är ingenting jag kan göra någonting åt, känner jag.
Nej.
Och därför känner jag att jag måste bara skjuta det åt sidan.
Ja, jag menade mer att så här att svenska staten hade sagt så bra, mer skämtsamt att nu har vi löst det här, men du, det här för nu pröjsar tillbaka. Du får en ränta på 0,02%, men istället för ett vanligt CSN-lån så hamnar det här på 40 miljoner istället. Men jag förstår ju självklart, det var mer ett skämt. Men vilken jäkla tur att det lyckades. Det är ju ganska många i världen som inte har lyckats.
Ja. Det är mycket tur också. Det var många nära ögat faktiskt. Mycket mer än vad som står i boken. Liksom. Det går inte att... Ja, absolut. Jag menar, jag har så mycket att vara tacksam för. Det enda jag kan göra, känner jag, är liksom att göra det bästa av det jag har nu.
Vad gör du för någonting nu?
Det har ju varit, jag menar, första året bara gick så snabbt. Bara träffa folk, vänner liksom. Och jag reste runt i en del till folk jag inte hade sett. Liksom. Så det gick väldigt fort. Och sen blev det ju det här mediala biten som, det hade jag helt, det hade jag inte tänkt. Liksom. Det här kunde jag inte föreställa mig. Så det fanns liksom inte på radarn ens. Så det tar ju ändå ganska snart liksom att oj liksom, och ta ett tur med det. Men det var ju bara roligt, tyckte jag. Jag tyckte det var kul. Jag har inga problem, jag var så färdig med det. Så att jag har inga problem att prata om det. Jag tyckte det var bara liksom, okej, se lite av media Sverige och sånt där. Kul. Varför inte? Och sen att skriva en bok fanns liksom inte heller på. Jag var så glad att vara i liv och vara fri. Men sen kommer ju det. Varför inte skriva en bok? Det är någonting som jag alltid har velat göra också.
För övrigt en väldigt bra bok. Alltså, den är, jag sa det till dig innan vi började spela in. Och jag lägger också länk till den här i poddbeskrivningen. Och den är men jättebra. Framförallt, du förklarar allt i detaljer. Och vi har ju pratat också nu om en bråkdel av vad som står i boken med allting. Men det är väldigt spännande att höra liksom hela din liksom resa genom de här 5 åren och 7 månaderna. Så att den rekommenderar verkligen att läsa. Och genom att jag gör så mycket research så läser jag faktiskt ganska mycket böcker. Men det här tycker jag är en av de absolut bättre böckerna jag läst. Så att jätteintressant att höra på ett helt annat liv.
Men kul att du tycker det.
Ja, men du, det var en jättestor ära att ha dig med, Johan. Jättehäftigt samtal och så mycket om det här med tacksamhet också. Tacksamhet. Mm. När man har varit med, och det antar jag att du känner i ditt liv nu också.
Absolut. Något.
Så, och din bok också, jag lägger en länk här i poddbeskrivningen. Fantastisk bok. Och ja, det ska bli spännande att följa din resa här utanför fängelset i Saharaöknen.
Det blir nog mindre dramatiskt, tror jag. Det blir nog ingen bok om det.
Nej. Ja, hur har det känts?
Ja, kul. Det var intressant. Kul att höra frågor, faktiskt. Det är spännande. Och roligt att få lite respons också på boken. Det har ändå varit rätt mycket jobb.
Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Om det är så man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt?
Ja, sociala medier i så fall.
Ja.
Om man frågar snällt.
Ja. Man får be innan. Stort, stort tack att du kom hit, Johan Gustafsson.
Tack själv.
Framgangspodden with Alexander Polaros.
Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Och som jag sa i början, kolla in Framgångsakademin, gör det. Det är tusentals personer som redan ansluter sig och det är verkligen, det förändrar folks liv. Det har förändrat mitt liv och jättemånga andra. Så gå in på framgångsakademin.se och bara se hur det funkar. Och om du väljer att testa så har du 14 dagar pengar tillbaka garanti. Så det är liksom noll risk för dig. Så gå in och kika in i framgångsakademin.se. Nästa avsnitt, då är det bäst off-avsnitt. Då är det just ett avsnitt från Framgångsakademin podcast som är väldigt populär också. Alltså du får många av de bästa sakerna, allt under 10 minuter får du i den podden. Och du får testlyssna under nästa avsnitt. Annars är det bara att gå in på Framgångsakademins podcast och kolla in det på typ iTunes. Ha en grym vecka så hörs vi.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack. For free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.